Ja. Guds son handlar, det står som rubrik, det står det egentligen inte, men Guds son och hans motståndare står det här. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken förfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans mode. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vredig, glödande harm, förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sa till mig: du är min son, jag har idag fött dig. Det är vår Messias. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel. Han har fått det till arvedel, tack och lov. Och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Handla nu vis, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. Amen. Amen. Och då skriver Kjell Sjöberg här i förordet att psalm 2 handlar om en sammansvärjning. Jordens konungar, ledare och lagstiftare sammangärdar sig mot Gud och mot den som han har insatt som konung över jorden. Sammansvärjningen syftar att slita av alla band och bojor som har lagts över mänskligheten genom Guds lagar. Det är en laglöshetens konspiration, en antikristlig sammansvärjning, och det ser vi ju idag. Gud ler medan världens ledare gör uppror mot honom. Hans tron kan inte skakas av upproret. Gud har planerat sitt maktövertagande. Han har gett sonen auktoritet att befria jorden genom att i vrede strida mot upprorsmännen och krossa dem med sin järnspira. Innan hans vrede tänds ges en kraftig varning. Så kom nu till förstånd, ni konungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan, hylla sonen. Denna bok vill visa att det pågår ett antikristligt uppror. En världsregering planerar att ta makten över jordens nationer. Man vill göra någon annan till konung än den som Gud har utsett. Det kommer att bli en andlig strid om herraväldet över världen. Den som läser sin bibel vet hur den striden kommer att sluta. Lammet kommer att segra över den antikristliga sammansvärjningen. De 10 konungar, står de, ska strida mot lammet, och lammet med sina kallade och utvalda och trogna ska besegra dem, eftersom det är herrarnas herre och konungarnas konung. Det står i Uppenbarelseboken också om detta, 17. Kristus är historiens herre. Även då upproret mot honom pågår som allra mest intensivt har han allt under kontroll och styr utvecklingen till den punkt där allt Guds profetiska ord har gått i fullbordan. Och det är underbart att veta detta, att det är så det kommer att bli. Och det måste vi tänka på när vi ser detta. Det finns ju konspirationsteorier, säger han ju här, och sammansvärjningar. Och sen ska jag läsa några rader ytterligare ifrån den här boken för att bara lägga lite grunden till det. Därför att det talas om nationerna här. Att Gud vakar över nationerna. Och därför är det så viktigt, när vi ser vad som håller på att hända idag med globaliseringen, att någon vill utplåna alla nationsgränser för att vi alla ska bli till ett på jorden. Och nu talar han lite om, jag kan inte gå in på allt här naturligtvis, jag ska försöka, men han talar om trilateralerna. Ja, det är trilateralerna som i själva verket ville skapa en världsvid ekonomisk makt som står över de politiskt valda regeringarna, kan man säga. Och då säger han, vem har skapat de kolossala globala företagen som nu hotar nationernas frihet? Har de bara kommit till av sig själva? Är de globala företagen skapade för att spela ut nationerna? Jag vill varna för att tappa tron för nationerna. Jag vill varna för det förräderi som ligger i att i sitt inre ge upp hoppet om nationen, men fortsätta till det yttre utge sig för att tjäna nationens bästa. Man kan inte tjäna två herrar. Och då säger han, är nationerna överhuvudtaget något som vi ska behålla? Vi talar ju mycket i globaliseringens tecken idag. Alltså. Vi talar om att alla är likas värde och alla ska komma tillsammans. Gud har utstakat nationernas gränser som ett skydd, säger han. Det gjorde han efter det att den samlade mänskligheten tog sig för att bygga Babels torn. För att inte byggandet av världsriket skulle lyckas gav Gud folken olika språk och delade upp dem i nationer, gav dem gränser inom vilka de skulle söka Gud. Ett lands gränser ska vara ett skydd mot det antikristliga riket till dess att Kristus kommer tillbaka och upprättar sitt fridsrike. När Kristus kommer är det dags att avskaffa nationsgränserna. Gör vi det i förväg inbjuder vi till kaos och förstörelse. Är det inte det vi ser idag? Det börjar bli kaotiskt över hela världen nu. I de yttersta dagarna kommer människorna att vara trolösa. Först är man trolös på familjens område därför att man inte längre ser familjen som något heligt som är instiftat av Gud. Och man vill nästan gråta när man läser detta. För det är så här det är idag. Nästa steg är den nationella trolösheten därför att man inte längre ser nationen som något som Gud instiftat. Det ser vi när det gäller Sverige idag också. Ja, nu ska vi se vart vi ska gå vidare här. Han säger att den nya världsordningen kommer inte på oss genom arméernas erövring av världen utan genom affärsmännens, bankmännens och politikernas samordning av hela världens ekonomi då de förråder nationernas frihet. Han var förutseende den här mannen, kan man säga. Jag ska fortsätta att läsa lite här också. För han talar ju om affärsmännen. Och det är kanske många som tycker att det låter konstigt. Men det står faktiskt i Uppenbarelseboken 18 och 23. Dina köpmän var jordens herrar. Ty alla folk förfördes av din trolldom. Det sista maktövertagandet innan Kristus kommer är affärsmännens erövring av jorden. Hur går det till när affärsmän erövrar jorden? De använder sig av ekonomisk krigföring. Deras vapen är att skuldsätta nationer och individer så att de förlorar sin frihet. Det står i Ordspråksboken 22 och 7. Låntagaren blir långivarens träl. Ja, och så berättar han lite utifrån det som fanns då. Och ett ställe till här som jag kan läsa från. Och så säger han när han talar om den här som kommer att byggas upp för att få full kontroll över mänskligheten, över hela jorden globalt. Jag vill varna för det datoriserade maktövertagandet i samband med att kontanta pengar avskaffas. Det kommer att innebära att någon annan konung än Kristus kommer att beröva oss det sista vi har kvar av friheten. Allt tyder på att det antikristliga maktövertagandet kommer att ske genom ett absolut vattentätt kontrollsystem. Och de planerna finns redan nu. För att fullständigt kunna kontrollera oss. Var vi befinner oss. Vad vi har för intressen. Vilka vi är och så vidare. Hur mycket pengar vi har på banken och så vidare. Ja, där individen blir totalövervakad i allt han gör, säger han. Tekniken för detta maktövertagande finns idag, säger han. 1993. Vad tror ni finns idag då? Och då tänker jag så här. hur viktigt det är att vi vet vem vi tillhör idag. Idag finns det också inom, jag ska bara dricka lite, ursäkta. Idag finns det sådana trender i kristenheten som vi aldrig har sett förut överhuvudtaget i världen. Och det är att vi ska söka oss utanför Bibeln på olika områden. Att vi, det räcker liksom inte med Guds ord, va? Det räcker inte med Jesus, det räcker inte med det vi har fått. Vi nöjer oss inte med det, utan vi vill ha mer. Och idag ska vi söka våra rötter, har vi ju hört mycket om. Och då undrar jag, då måste vi tänka så här nu då. Hur långt tillbaka ska vi söka våra rötter? Ska vi gå tillbaka ända till Gud Fadern? Eller ska vi söka oss tillbaka till den första Adam? Är det våra rötter? Men den första Adam, det är inte så mycket att söka sig tillbaka till, för han följer ju synd. Ska vi söka oss tillbaka till Abraham, trons fader? Eller ska vi söka oss tillbaka till det judiska? Vad hittar vi där i det judiska? Vad hittar vi i judendomen? Ingenting som vi har med att göra överhuvudtaget. Men Jesus var den andra Adam. Han var den som kom när ingenting annat hjälpte. Då frälste han mig. Han frälste mig. Han kom, den andra Adam, som världens frälsare. Så vem är det vi ska söka? Jesus. Ingenting annat än Jesus. Jesus, han är svaret för vår värld idag, sjöng vi här förut. Det är mycket som vill lura oss idag. Det är mycket som vill fånga vår uppmärksamhet idag. Och vi kommer in på mycket i den här boken. Om man läser den. Något som vi inte tror kanske är så farligt som det är ordnarna. De här ordnarna. Och här skriver han då om ordnarnas tro i den här boken, Kjell Sjöberg. Frimureriet är en federation av religioner. En form av gudstyrkan i vilken alla religioner kan förenas utan att offra ett enda jota av sina respektive trosbekännelser. Förstår ni? Det spelar ingen roll vem du är, vad du tror på, vilken gud du har. Så passar du in i frimureriet. Frimureriet är något så fruktansvärt ont. När man läser om det och börjar sätta sig in i det. Det är något så farligt, frimureriet. Och när man då tänker på alla pastorer och präster som finns där, då förundras man bara över vad gör de där. Nu kan vi inte gå in på frimureriet, för då skulle vi inte få göra annat idag. Och då gör vi inte det, då tar vi det en annan gång. Om vi nu ska göra det, om Herren vill. Men alla religioner finns samlade där. Och så ska jag läsa lite här nu ifrån en av de sammansvärningar som finns till grund för frimureriet. Det är kabbalismen. Om du inte vet vad kabbalismen är, så är det det är judisk mysticism. Som väldigt många idag i Israel, rabbiner och många, har trasslat sig in i. Och det är en urgammal religion det också. En avgudareligion som ingenting har att göra med vår Gud överhuvudtaget. Men det är många rabbiner som har fångats utav den här läran. Och Då läser jag lite om kabbalismen här ur denna boken. Jag kan först säga att om Davids stjärnan, om vi tar Davids stjärnan, den judiska symbolen, vet du att det inte är en judisk symbol egentligen, i den som vi tror att det är. Den har sitt ursprung. Den kommer ifrån den här kabbala, den här religionen. Den är en okkult företeelse, kabbalan, som bygger på svart konst, judisk mysticism, och har mycket ifrån gnosticismen, alltså som betyder kunskap då i botten. Den här judiska mysticismen och kabbalan, den här stammar från österländsk mystik. Förstår ni? De har hämtat det den där, upp, där borta också. Vi brukar tala om yoga och så, va? Det finns även i detta. Frimureriets hemligheter kommer i grunden bland annat ifrån den judiska kabbalan. Och jag ska se om jag kan läsa någonting ifrån detta. I frimurarritualen finns påfallande många inslag från den judiska historien. Byggandet av Salomos tempel och förbundet med Hiram ingår i mystiken kring frimurarna och även i andra hemliga ordnar. En ordenssal är någonting mittemellan Salomos tempel och en judisk synagoga. Frimurarordnarna har ett altare. Det som officerar följer tjänsten som präst, profet och kung. Det finns ceremonier för smörjande med olja, tändande av rökelse och fotvagningsceremoni. Den heliga arkens grad är intresserad av att söka efter Guds förlorade namn, någonting som också förekommer i kabbalan. I ordenssalen kan den sjuarmade ljusstaken finnas, liksom Davids stjärnan och Salomos sigill, som den också kallas. Ja, och så vidare. Och ska vi se här. Frimurarnas igenkänningstecken är hämtade från den judiska kabbalan. Alltså frimurarna. Om du ska kunna känna igen en frimurare, så använder han sig av tecken från kabbalan. Från egyptiska gudasagor. Från Salomos tempel och från geometrin. Alltså det här är hämtat ifrån Babels alla avgudar, som Bibeln fördömer så. Triangeln är en frimurarsymbol. Den symboliserar murslevern, men också Salomos sigill, som en mystisk skrift sägs bli lagd på tungan som ett sigill för tystnadsplikt. Tre knackningar är symbolerna, till exempel en frimurarordförande öppnar ett sammanträde. Det vi tror vara treenhetssymbolen är gamla frimurartecken. Salomos sigill och solgudens symbol. Man hämtar frimurartecken i många företags firmamärken. Vi måste komma ihåg att frimureriet är omgivet av mycken hemlighet, och därför får symbolerna så stor betydelse. När en frimurarledare kommer till Sverige och fotograferar sin tidning, kan han hålla händer, armar eller fötter på ett sådant sätt att han förmedlar budskap om vem han är enligt frimurarnas gradsystem. För att kunna förstå frimurarnas hemliga tecken behöver man läsa deras litteratur. Då lär man sig också förstå deras språk. Hakkorset är ett frimurartecken. Likaså den symbol som används av fredsrörelsen, det brutna korset. Och då kan vi också se när präster och pastorer kommer tillsammans. Och för att meddela vilka de är då, så gör de ju tecken, va? Och vi har ju en frimurare av hög rang, Martin Lönnebo, som ju också är frimurare verkligen i grunden, alltså. Och på en bild har vi den, som vi kan lägga upp den, eller du får fram den, eller? Va? Kanske, vi får se. Ja, här har du ute på Bjärka Säby då Martin Lönnebo tillsammans med gänget där ute. Det där han har där han gör med handen, det är ett sånt typiskt igenkänningstecken på att, som Lönnebo håller handen där, att han är frimurare. Det är liksom ett sånt tecken, va? Och man kan se på handslag, jag vet inte om du har sett bilder på nätet, man kan se, vad heter det egentligen? Jag vet inte vad det heter, men de skakar hand på ett mycket speciellt sätt, och du kan se det på foton till och med när de tar varandra. Sen de tar inte och hälsar som vi gör, utan på ett mycket, det finns många tecken som frimurarna, men det här är ett utav dem. Det är Martin Lönnebo, och så var det Peter Halldorf och så några kompisar till. Jag vet inte vilka de var. Nej. Men det här finns ju väldigt, väldigt mycket. Alltså, det gör det. Och det också bottnar ju i detta. Här finns ju då kristen kontemplation och andningsövningar. New Age, chakras, yoga som kommer därifrån, va? Där allt detta har kabbalan. Allt detta har de också. De har influenser med hebreiska rötter. Alltså delvis ifrån kabbalan. Det finns en rörelse som heter hebreiska rötter. Som har mycket av kabbalan i sig. Som man inte anar om man inte har kunskapen om det, om man inte vet det. Det finns en Chabad Lubavitch-rörelse inom den judiska mystiken. Och deras mest kända ledare var Menachem Mendel Schneerson. Han levde 1902-1994 och han var rabbin. Och han var ju en av grundarna och liksom, ja, inom kabbalan, eller grundarna, men han var ju med och satte stämpeln på det hela. Då säger Kjell här, tanken är att det skulle finnas en ond sammansvärjning som styr historiens utveckling. Låter inte särskilt rimlig om man inte kan koppla den till någon form av religiös inspirationskälla. Kritiker av konspirationsidén poängterar med rätta att man måste kunna påvisa att det funnits en sammanhållande styrkraft som drivit idén rakt igenom alla århundraden, att det här ska kunna överleva. För att en framgångsrik ska kunna genomföras i alla förändrade kulturer och samhällen. Var kan man finna en sådan stark religiös inspirationskälla? Jag vill påstå att den finns i en missförstådd och förvrängd, hör nu, i en missförstådd och en förvrängd messias uppfattning. Och här ligger hemligheten. Och kan man ingenting om detta och vet man ingenting om detta, då blir man blåst, alltså. Man blir så lurad. För det här ligger i en messias uppfattning. Och vi tänker när vi tänker om Israel. Och landet Israel och folket där. Att alla väntar på messias. Men de väntar inte på messias som vi tror. Vi vet vem messias är, eller hur? För vad sa Petrus till Jesus? Du är Messias, den levande Gudens son. Vi vet det. Men här har man en helt annan uppfattning i Israel. Hoppet om en enad värld som lever i fred är knutet till hoppet om Messias kommande. Messiashoppet är givet till det judiska folket. Deras sätt att förvalta denna tanke kommer att bestämma, hör nu, det är betydelsen av Israel. Deras sätt att förvalta denna tanke kommer att bestämma om världen kommer att ta emot en falsk eller en sann messias. Vilket ansvar det judiska folket har. Historien visar att stora delar av det judiska folket under diasporan flera gånger fallit offer för en falsk messiasuppfattning. Den judiska uppfattningen om messias personlighet är förvånansvärt färglös, säger han redan då. Man skulle nästan kunna säga anonym, speciellt när man jämför med det kraftfulla intryck som Jesu personlighet gör på det kristna sinne, säger den judiske professorn Gershom G. Scholem. Den bild som kända rabbinska messiastolkare har gett har varit påtagligt opersonlig. När Messias kommer behöver han inte bevisa vem han är. Genom något speciellt drag i sin personlighet eller genom tecken och under. Det enda kriteriet för ett igenkännande är att han historiskt lyckas upprätta riket åt Israel. Och då förstår ni. Om det är det kriteriet det judiska folket har på sin Messias som ska komma. Det är den förväntan man har i Israel. Då kommer man att öppna famnen för antikrist. Eller hur? Där kabbalismen gått vilse finns det sådana krafter och sådana avgrunder som är fullt tillräckliga att ge den ideologi och drivkraft som behövs för att föra världen vilse och som behövs för att hålla en ond sammansvärjning vid liv genom århundraden. Så farlig är kabbalan. Och frimurarna, som jag sa, har ju mycket utav detta i sina hemliga ritualer och teckensystem. Och det finns tre rörelser inom kabbalismen som heter lurianismen, sabbatianismen och frankismen. Jag kan ju inte gå in på dem. Men jag vill säga en sak i alla fall här. Och en utav de här som man talar mycket om i trosrörelsen idag, som man verkligen ber och man ser det på, man kan gå in på YouTube, man kan se det. Det är någonting som, jag vet inte, hör ni mig eller? Ja. Det är en av de saker inom sabbatianismens tro. Det är flera olika, han anger fem punkter. Men de tror, en av de saker de tror på, det är tre personligheter i gudomen, vilka har blivit eller kommer att bli inkarnerade i mänsklig form. De trodde, hör nu här, och det här begreppet använder man i hela trosrörelsen. De trodde att den tredje gudomspersonligheten var en kvinnlig gud. Gissa vad? Guds Shekina. Härlighet. Hon var den kvinnliga gudomen. Guds Shekina. Du hör ju jämte. Man ber i trosrörelsen. Låt din Shekina. Man sjunger. Låt din Shekina komma. Shekina. Det är den kvinnliga delen av gudomligheten. Förstår ni vad lätt det är att bli bedragna? Ja. Alltså det här är ju bara lite utav detta, va. Jag kan ju inte gå in mera på detta nu, men vi ska inte fastna i det, va. Men jag blir bedrövad när jag läser detta. Och vilken insikt han hade, denne man. Han säger så här när det gäller, jag ska ta det också innan jag avslutar denna boken. Han säger så här, Kjell Sjöberg, när det gäller messiasfrågan, för den är ju avgörande. För vi väntar Jesus. Det är vår messias. Och hela världen och alla världens religioner väntar sin messias. Och då kan vi bara tänka vilken falsk bild man har av messias. När kan jag veta och känna mig trygg att judarna använder sina gåvor rätt i den kallelse som Gud gett dem? Först då de har ett rätt förhållande till sin messias. Det är jätteviktigt att det judiska folket har rätt förhållande till sin messias. Messias är given till hela världen som fridsfurste. Judarna har ett större ansvar än andra i messiasfrågan. De har nyckeln till messias kommande till världen. De kan leda världen fel i att ta emot en falsk messias. En falsk messias kommer att söka att bli accepterad av det judiska folket. Ju mer jag tänker på den kris som världen är inne i och på de onda intriger som kan föra världen vilse, ju mer övertygad blir jag att huvudfrågan är judarna och deras messias. Och så säger han så här: och när jag märker att somliga judar är mer hemma i den kabbalistiska litteraturen än i gamla testamentets profetböcker, ökar min oro, säger han. Ja. Jag försöker att begränsa mig. Jag ska inte läsa allt, men i kabbalismen har man övergivit tron på den enda guden och man har öppnat för en messias från avgrunden. I kabbalismen finns reinkarnation, okultism och samröre med demoniska makter. Det finns idag kabbalistiska synagogor i Jerusalem. Och jag kan säga att det är väldigt populärt idag inom skådespelarvärlden och Hollywood och alla de här kändisarna med den kabbalistiska tron. Det är inte bara Madonna som är kabbalist, det är många andra som du skulle känna igen namnen på. Då säger han så här: om du omvänder dig, Israel, säger Herren, ska du få vända tillbaka till mig. Och om du skaffar bort dina styggelser från min åsyn, ska du slippa vandra flyktig omkring. Då ska du svärja i sanning, rätt och rättfärdighet, så sant Herren lever, och hedna folken ska välsigna sig i honom och berömma sig av honom. Ja. Och den här boken skrev han för att han ville varna. Låt varna er, låt varna er. Den som är väktare ska stöta basun och varna folket då han ser faran komma, står det i Hesekiel 33:1. Och så säger han: jag vill varna det judiska folket för en falsk messias. Och jag vill uppmana dem att ta emot den messias som är sänd av Gud och som är utlovad av profeterna. Ja, och så talar han om att det kommer i sluttiden finnas två val att göra. Det kommer att finnas en falsk messias och en som är den verkliga messias. Vi kan känna igen den falska messias på religionsblandningen och reinkarnationstron och på bristen på kallelse till ånger och omvändelse. Den rätte messias kommer som lammet, den som är utvald att vara försoningen för världens synd. Jag vill varna för upplösningen av tron på nationer och nationalitetskänslan. Nationerna och gränserna är satta som ett skydd mot det antikristliga upproret. Nationsgränserna ska upphöra först en dag då den rätte messias kommer, säger han igen. Jag vill varna för en maktelit som förbereder ett maktövertagande, säger han. Och mycket annat, säger han, i denna lilla bok. Käre Gud, hjälp oss. Och idag finns det strömningar. Det finns väldigt många messianska rörelser idag. De vill föra oss tillbaka. Vi ska tillbaka till våra judiska rötter. Och då ställer jag frågan igen: är det våra judiska rötter? Eller är Jesus våra judiska rötter? Är det Jesus? Va? Vad är det vi ska tillbaka till? Och då måste vi också ställa oss frågan: har vi två förbund? För det är det man hävdar i många av de här messianska rörelserna. Att judarna har kvar sitt förbund. De har sitt gamla förbund och vi har det nya då. Vi som kallas kristna. Har vi verkligen två förbund? Och så måste jag ställa frågan också: är Jesus messias? Och i så fall, är han den enda messias? Eller finns det flera messias? Tror vi på detta som Bibeln säger? Tror vi på det? Tror vi på att det nya förbundet är bättre än det gamla? Tror vi på att Jesus kom? Att det nya förbundet är det som gäller för oss? Vi kan läsa några bibelord. Jag ska inte ta allt, för jag kan inte göra det. Men jag vill säga så här, jag har några, jag kanske citerar något ifrån dem, men Jag har några utdrag här ifrån Lennart Jaretegs hemsida. Bland annat den hedna kristna församlingen i urkristen tid. Och vad menar vi med nyjudaism? Han har ju skrivit om det. Och han är så pedagogisk. Och han skriver så tydligt, kortfattat, faktabaserat. Han vet vad han talar om. Han skriver inget om man inte har underlag för det. Och jag rekommenderar dig, om du är intresserad av att gå in för att få klarhet i de här frågorna, så rekommenderar jag dig att gå in och titta och läsa på Lennart Jaretegs hemsida. Bibelfokus menar jag, bibelfokus.se. Bibelfokus.se. Jag kan säga något vad han skriver om den hedna kristna församlingen i urkristen tid. Jag ska inte läsa allt där heller, det är svårt att välja ut. Men han skriver så här då. Den första församlingen var den i Jerusalem och som var resultatet av första pingstdagens förkunnelse av de andedöpta lärjungarna. Denna församling bestod av judar som hade kommit till tro på Jesus. Man såg sig inte som en kristen församling utan var fortfarande judar med det seder och bruk som hör judendomen till. Skillnaden var att man nu visste vem Messias var samt vad som var innebörden i hans korsdöd, och detta hade församlingen i Jerusalem satt sin tro till. Genom att evangeliet också förkunnades utanför Jerusalem bildades även judiskt kristna kretsar där. Dessa betraktades som om de hörde till församlingen i Jerusalem. Under cirka 30 år anses Jesu broder Jakob ha varit ledare för dessa judiskt kristna församlingar som inte bara fanns i Palestina utan även i Syrien och nedåt Egypten. Denna unga kristna kyrka deltog i judendomens gudstjänstliv jämte de egna sammankomsterna där brödsbrytelsen utfördes till minne av Jesu försoningsverk. Mellan år 66 till 73 skedde ett uppror bland judarna. Vid den tiden flydde de kristna judarna till staden Pella öster om Jordan. När romarna hade slagit ner judarnas uppror kom de kristna judarna tillbaka. Men i slutet på det andra judiska upproret som skedde år 135 så försvinner den judisk kristna församlingen ut ur historien. Den sägs också ha upplöst på grund av sektväsende och gnosticism. Så även där så fort kom det in i församlingen. De höll ju kvar sin judiska identitet för de var judar från begynnelsen. Men samtidigt som den judisk kristna församlingen i Jerusalem levde sitt liv spreds evangelium ut i den hedniska världen där små grupper av församlingar bildades. En del grundlades av kristna judar som tvingas fly från förföljelser i Jerusalem. Andra grundlades som bekant av aposteln Paulus med flera. Paulus hävdade varje församlings självständighet. Men samtidigt framhöll han tanken om den kristna enheten i Kristi kropp. Huvudcentra för den tidiga hedna kristna församlingen var både i Antiochia och i Rom. Men efter den judisk kristna församlings upplösande efter år 135 uppstod en hedna kristen församling även i Jerusalem. Judar hade då inte tillträde till staden. Det var i Antiochia som Jesus troende först fick namnet kristna. Den vanliga benämningen för det romarrikets små kringspridda kristna grupperna blev det grekiska ordet ekklesia. Ordets egentliga innebörd var folksamling. Man kom mer och mer att syfta på Guds folksamling. Eller i kortare form församlingen. Ja. De var fria grupper i alla fall. Fria människor som hade kommit till tro på Jesus. Och de var inte underställd någon överordnad makt eller hierarkisk kyrklig överstyrelse. Men man kände samhörighet genom andens band. Tycker jag låter härligt. Ja, och sen hade man ju mission då där grupperna växte. Och då så fanns det i de olika grupperna olika tjänster varav äldste presbyter och föreståndare episkoper var några. Så det hade man kvar och de hade vissa ordningsfrågor kring dop och nattvard med mera, står det. Och så säger han så här. Jag vet att vi pratade om det häromdagen. Det finns i dagens kristenhet en föreställning om att, det här visste inte jag, om kejsaren Konstantin som gjorde söndagen till den kristna helgdagen i samband med att han införde kristendomen som statsreligion. Men som vi ska se är detta inte en helt korrekt bild. Det visste inte jag heller, men det var intressant. Sant är att Konstantin under 300-talet införde kristendom som statsreligion. Samt att han år 321 förbjöd allt sekulärt arbete på den vördnadsvärda solens dag, det vill säga söndagen. Söndagen blev i och med detta en särskild vilodag i hans rike. Men detta kan då inte med automatik tolkas som att Konstantin var den som införde söndagen som helgdag för de kristna. Det han gjorde var att han införde söndagen som vilodag inom sitt rike. Söndagen var helgdag och gudstjänstdag bland de hedna kristna före detta beslut. Dock var söndagen vanligen en arbetsdag före Konstantins nya ordning. Där de kristna levde sida vid sida med judendomen var ofta lördag en vilodag, men söndagen var den huvudsakliga gudstjänstdagen. Valet av söndag som gudstjänstdag för de hedna kristna började redan i de paulinska församlingarna, och runt år 100 fick den sin benämning Herrens dag. Så det fick den redan år 100. Det visste inte jag. Jag trodde faktiskt att det var katolska kyrkan. Jag har beskyllt dem för det. Men den fick sin benämning Herrens dag redan år 100. Runt samma år fick ståthållaren i den romerska provinsen betydningen i uppdrag av den romerske kejsaren Trajanus att undersöka ifall de kristna hade begått något brottsligt. I ett brev till kejsaren skriver ståthållaren i de inledande raderna: de försäkrade att hela deras skuld och villfarelse bestått där i att de brukat på en bestämd dag före soluppgången samlas och sjunga med varandra en sång till Kristus och som till Gud. Ja. De brukade samlas för att hålla en måltid. Och det var alltså på Herrens dag, på söndagen, skriver han. Ja. Justinus berättar också att orsaken till att de alla höll gemensam sammankomst på söndagen berodde på att Jesus Kristus hade uppstått på denna dag. Så det var det som var deras, ja, samlingsdag. Det var heller inte ovanligt med två sammankomster på söndagen redan i apostolisk tid. Ordet sammankomst som hölls på morgonen samt kärleksmåltiden sammankomst som hölls på kvällen med nattvard. Andra sammankomster hölls också på andra dagar. Men då handlade det om medlemsvård och evangelisation. Så var det från början. Ja, det finns mycket att läsa här. Men han vill i alla fall säga, Lennart Jareteg, att judarna än idag är Guds folk. Hans plan för hela världen är ännu inte slutförd och judarna spelar där en huvudroll. Och vi kristna är inympade i det judiska folket genom Jesus. Vi är en del av Guds Israel. Men vi ses som just inympade grenar. Judarna i Israel är det äkta trädet. Detta betyder dock inte att vi ska leva efter judarnas seder och bruk och efter Tora. Jesus som var jude till sin mänskliga natur uppfyllde lagens, Toras alla bud och vann därigenom den rättfärdighet som kommer av att hålla lagen. Den rättfärdigheten får vi tillgodoräkna oss, inte genom att hålla Tora, utan genom att sätta all vår förtröstan till att Jesus förlåter oss våra synder och otillräcklighet. Och att han ska leda oss med sin ande och helga oss till att leva allt mer som Gud önskar. Samt att han ska frälsa oss till det eviga livet, skriver han. Ja. Men nu ska vi läsa i avslutningen. Det var långt här ändå. Några bibelord. För det är alltid underbart att göra det. Och där är sanningen. Guds ord är sanning. Ska vi se om jag hittar. Efesierbrevet 2. 11-19. Efesierbrevet 2, 11-19. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda, alltså både judar och greker, i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj sen. Ska vi se, jag har skrivit Romarbrevet här också, det 9:e kapitlet. Ska vi se, Romarbrevet 9, se vad det står där då. Vers 6 och 8. Ja, det handlar om att judarna, israeliter, de har barnaskapet, eller de är israeliter, de har barnaskapet, härligheten, förbunden och lagen och allt. Och så säger han i vers 6 där, Paulus, detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande, står det. Ja, Abrahams barn genom tron, det är löftets barn. Tack och lov att vi får vara det. Det får vi vara väldigt glada och tacksamma för. Det är bara nåd alltsammans. Och vi kan ju se idag att, jag pratar om den här nyjudaismen, att det är en rörelse där man använder sig av vissa ord. Man talar inte om Jesus, man talar om Yeshua. Gör man. Och vi har ju haft, vi har ju pratat om det lite förut i församlingen. Och man önskar varandra shalom shabbat på fredag kväll. Och vad gör man mer? Ja, han skriver ju här. Ja, man talar hellre om Tora än om Bibeln och så vidare. Han talar om den nyjudaistiska rörelsen i Sverige som kallar sig vanligen själva för den hebreiska rörelsen, där valspråket är tillbaka till våra hebreiska rötter. Eller messianska grupper kan man också kalla sig. Och då går man in under vissa, man går in under vissa, vad ska jag säga, lagen på vissa områden, till exempel att man inte ska äta fläskkött eller att man ska hålla sabbat på lördagen, att man ska fira Herrens högtider och vad var det mer då? Ja, men sådana här saker då. Och det har vi ju, vi har talat om det tidigare här för ett par år sedan i församlingen. Men då var det ju så här redan från början. Med tanke på det då. Då skriver Thoralf Gillbrand i inledningen till Galaterbrevet. Väldigt intressant. För Galaterbrevet är ju ett brev där Paulus talar om friheten i Kristus. Då står det så här att galaterna hade ett lättrörligt temperament. De blev lätt begeistrade men också lätt förvirrade. Det var en sådan förvirring som nu var vitt utbredd i dessa församlingar och som var orsak till Galaterbrevet. Då står det, judaistiska agitatorer som följde Paulus hack i häl överallt hade också kommit till församlingarna i dessa trakter. Deras lära gick ut på att hedningarna måste godta judarnas lära innan de kunde bli kristna. Något som bara kunde ske genom att de lät omskära sig fullt ut gick in under Mose lag med alla dess bud och föreskrifter. De framhöll att Jesus själv hade levt sitt liv som en omskuren israelit och likaså hans apostlar och betraktade sig därför som bärare av den sanna kristendomen. Och det ser vi inom den messianska rörelsen idag. De säger att de är bärare av den sanna kristendomen. Och när vi inte godtar det, då säger de att vi är fel ute. Jag har själv haft diskussioner för några månader sedan med en sådan kvinna som sa till mig att vi är fel ute därför att vi inte gå tillbaka till våra judiska rötter och liksom hämtar hem det här. Och de bekämpade Paulus och hans lagfria evangelium. De var väldigt upprörda över Paulus och hans lagfria evangelium. De sa att han var ingen verklig apostel och så vidare, att han inte hade kallats av Jesus. Ja, men att han var ju väldigt tydlig, Paulus, med detta. Och vi kan väl läsa något bibelord därifrån Galaterbrevet också. Om vi börjar i vers 1 där. Så säger i Galaterbrevet, kapitel 1 menar jag, och vers 6. Då säger ju Paulus till galaterna där att jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Han till och med kallar det för ett annat evangelium. De här judaistiska som kom då och ville agitera för sin tro då. Fast det inte finns något annat, däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium förr i strid, men vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det är hårt. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangelium för i strid mot vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Och så undrar han, är det nu människor jag försöker få på min sida eller vara till lags? Eller vad är det liksom? Då ska vi se, det står också här att vi kan titta lite i det andra kapitlet från vers 15 där. Vi själva är visserligen judar till födseln och inga hedniska syndare, säger han. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har vi också satt vår tro till Kristus Jesus. För att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig, säger han där. Ja, och så säger han i vers 18, men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Vad farligt det är att gå in i lagiskheten. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus varit dött förgäves. Vad allvarligt. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Ja. Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, skall ni nu sluta i köttet, säger han. Ja, det står ju väldigt mycket. Hela Galaterbrevet handlar ju om detta egentligen. Och så säger han i slutet av kapitel 3 där, Paulus, ifrån vers 26, 3 och 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek. Alltså här är inte jude eller hedning. Slav eller fri. Man och kvinna, det existerar inte. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Amen, halleluja. Det är underbart att läsa det här. Och vi skulle kunna läsa hela kapitel 3, 4, 5 här också. För det är något helt otroligt. Men vi kan inte göra det nu, för nu måste jag ju sluta. Men jag vill säga en sak till i alla fall. Och det står i, nu ska vi se, Apostlagärningarna, va? Apostlagärningarna 15. Jag ska fortsätta med det här ämnet nästa gång. Men Apostlagärningarna 15 och vad står det? 15 och 29, va? Apostlagärningarna 15 och 29, tror jag. Då står det så här. Alltså när vi kan läsa från vers 28. För det här var ju också en fråga som kom upp i församlingen, som kom upp i församlingen i Jerusalem. För det fanns de som tyckte att de måste omskära dem, för att annars blir de inte frälsta och så vidare. Och man hade olika frågor om hur man skulle leva. Man tyckte att man skulle ha med sig det judiska in i de här hedna församlingarna. Men det var ju hedna kristna. Men då säger de så här i vers 28 här. Den heliga ande och vi, säger apostlarna där, har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter. Ni ska avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt väl, står det. Det var de föreskrifter de har fått. Och nu kan vi inte börja lägga till eller dra ifrån. Har de nu kommit fram till detta i Jerusalem, i församlingen där? För detta är ju lagt på profeternas och apostlarnas grund. Det är Jesus Kristus som är grunden. Och det är lagt där på den grunden för att vi ska rätta oss efter det. Och för att vi har fått de föreskrifterna, då kan vi inte börja lägga till och vi kan heller inte dra ifrån. Men det finns så många strömningar idag som är osunda. Och nu ska ni inte tro att jag tycker illa om Israel, för det gör jag absolut inte. Jag tycker att det är förfärligt det som sker där nere. Men man ska inte heller bara tänka att allt det som judarna säger idag, Israel säger idag, och det som kommer därifrån är bra. För det är det inte. För de har vänt sig bort ifrån sin Gud. Och vi ska väl samtidigt vara glada för det. För därför så har vi fått frälsningen. Den har kommit oss till del, vi som är hedningar. Men vi kan inte upphöja Israel och judarna och den här nyjudaismen nu som kommer in i församlingarna, som vi ser. Det är Israelmöten här och det är Israelmöten där. Och det är ju gott att stötta dem. Men det får inte gå till överdrift. För de har faktiskt vänt sig bort. Och de väntar inte den messias som vi tror på. Åker du dit och talar om Jesus så kan du åka illa ut nästan. Alltså, de kan vara riktigt hätska mot dig. Alltså. Jag menar, de tror ju inte att Messias har kommit. Vi måste se detta, va? Men ingen börda har lagts på oss. Vi som hedningar har ju aldrig levt under lagen. Så varför skulle vi gå in under lagen nu? Hur kan man bara tro att vi skulle göra det? Varför skulle vi göra det? Vi behöver inte det. Vi har Jesus. Jesus är... Det är honom vi ska gå tillbaka till. Det är där vi ska söka våra rötter. Vi ska inte söka våra rötter. Jag vet att den första församlingen var att de var judar, att de kom ur den judiska tron. Va? Men det är ju inte där vi ska söka. Det är inte det vi behöver. Det vi behöver är Jesus. Det är han som har frälst oss. Det är han som ska komma tillbaka. Det är han som är Messias, den levande Gudens son. Och jag vill säga, det finns så mycket falska rörelser idag. Och det finns flera av de här rabbinska rörelserna, har jag läst dem i alla fall, som bygger tillsammans ur den monoteistiska religionen då. Och det, vilka är det då de bygger med då? Ja. Jo, då bygger judarna, de är en grupp, tillsammans med islam. För det är en annan grupp. Och tillsammans med, gissa vilka? Jag har inte pratat mycket om det idag. Katolska kyrkan. Nej, men alltså att det finns strömningar där man har samtal och förberedelser idag. Jag kände när jag läste den här boken av Kjell Sjöberg, det tog tag i mig. Och det kanske inte var något härligt väckelsemöte det här. Men jag vill säga det, att låt det inte vara så att Jesus dog förgäves. Låt honom inte ha fått gå till korset och dö för din och min skull förgäves. För om vi förkastar nåden, då trampar vi Jesu blod under fötterna, som det står i Hebreerbrevet. Och det kan vi ta nästa gång jag ska tala, för det finns en fortsättning på detta. Jag måste säga det, kära vänner, ta nu inte detta på något felaktigt sätt, utan ta det. Jag kände Gud tala till mig hela fredag förmiddag, och det är med stor vånda jag säger detta. Och jag vet att det är så många som älskar Israel och så. Jag menar inget illa med det, men vi måste vara vakna över det som sker. Det israeliska folket idag är inget gudfruktigt folk, förlåt att jag säger det. De är inte det, de är ju sekulariserade som vi är. Så jag menar, och därifrån kommer många strömningar, bland annat det här jag läste för er om. Kabbalismen är hemsk alltså. Och den har stor makt ute i världen idag. Tro ingenting annat. Och det är många andra rörelser som har också. Men det kan vi inte ta nu. Vi slutar med det denna gången. Och så får vi se vad det blir nästa gång. Jag har kommit en liten bit på väg i alla fall. Jag rekommenderar att gå in på bibelfokus.se och läsa om till exempel den hedna kristna församlingen i urkristen tid. Och vad menar vi med nyjudaism? Det finns mycket annat att läsa där. Men om du är intresserad lite kring det ämnet, så är det väldigt intressant. Och har du den boken i bokhyllan, så ta fram den och läs den. Låt varna er av Kjell Sjöberg. Den finns kanske att köpa i något antikvariat. Det är svårt att hitta den. Mm. Så släng inte bort den om du har den. Om vi ska gå in i det nu som många kommer med idag, då får man ju också ställa sig den frågan. Kan judarna bli frälsta utan Jesus? Kan de bli det? Mm. Det finns olika läror kring detta. Det gör det. Faktiskt. Men vad säger Jesus? Jag är vägen. Ja, jag är vägen. Och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om inte det ordet är sant, då får vi riva ut den sidan i Bibeln. Och jag tror att det gäller så för både judar och greker, för det har vi läst om nu, att nu är ingen längre jude eller grek, utan nu är vi alla ett. I vem? I Kristus, Messias, den levande Gudens son, Jesus Kristus. Amen. Halleluja. Det är i alla fall underbart. Ja.